cembalisten Jean Rondeau med ensemble i en cembalokonsert sats av Carl Philipp Emanuel Bach. Dagens klassisk morgon heter Pianot och jag, del 2, fortsätter på alla fina berättelser vi fått från er om pianot och er relation, din relation till instrumentet. Peter skriver så roligt tycker jag. När jag var liten var ett upprättstående piano en självklarhet i heminredningen. Var skulle man annars ställa släktfotorna? Så långt Peter, mer pianoberättelser mellan 9 och 10 idag. Jag heter Pernilla Eskilsdotter, nu är klockan 9 så nu blir det Kulturnytt.
Här är Kulturnytt. På tisdagskvällen delas Polarpriset ut i Stockholm och i år är vinnarna jazzpianisten Herbie Hancock, den kanadensiska dirigenten och sopranen Barbara Hannigan och rockbandet Queen.
Jag har alltid fascinerats av hans ton. Jag tycker han har väldigt bra ton och så är han ju en mästare av att lägga stämpaket på gitarren.
Fredrik Åkesson är gitarrist i progmetalbandet Opeth och kommer tillsammans med Ghost framföra en Queen-låt på Polarprisutdelningen. Att Brian May, den legendariska gitarristen från Queen, kommer sitta i publiken, det försöker han undvika att tänka på.
Ja, det har inte undgått mig att tänka på det. Men man får väl tänka att man står i replokalen och försöker... Eller som någon sa, tänk att alla är nakna, då kommer du slappna av. Men psykologiskt fint.
Polarpriset har delats ut sedan 1989 och bland tidigare vinnare finns bland andra Joni Mitchell, Chuck Berry, Yo-Yo Ma, Ennio Morricone och Miriam Makeba. I år är det alltså 3 pristagare. Här hör ni fusionpionjären Herbie Hancock. Barbara Hannigan, som gjort sig känd bland annat för att sjunga och dirigera samtidigt, tar också emot priset i år. Också de kvarvarande medlemmarna av rockbandet Queen.
Välförtjänt. Ikonisk band, stilbildare. Så att, absolut. Det var bara båda tummarna upp skulle jag säga.
Det sa Fredrik Åkesson, gitarrist i progmetalbandet Opeth, reporter William Thomas. Frans Wachtmeisters nya roman Förlorad mark handlar om en ung svensk mans jobbkris och kärlekskris i Japan. Hans första bok, Territoriella anspråk, utspelades också på japansk mark. Så Frans Wachtmeister är väl förtrogen med sitt ämne och är sedan ett tiotal år tillbaka också bosatt i Japan. Nina Asanoy har läst Förlorad mark.
Det är nyår i Tokyo. Och den unge svenske manlige huvudpersonen i Frans Wachtmeisters roman Förlorad mark befinner sig i ett nollläge. Han är ensam i sin hyreslägenhet. Det är slut med flickvännen och kris på jobbet. Han sneglar på den brännheta fotogenkaminen och snuddar vid tanken på självmord. Hur lätt det vore att bara stänga luftintaget och vrida kaminen till max i den tomma lägenheten. Ja, inte helt tom då. Han är ju där, men jag svag och snart arbetslös. Men så går hans tankar vidare till kvalitetssushin som väntar där ute på köksbänken. Det är ju ändå nyårsafton. En strimmig bit tonfisk. Livet är ändå lite värt att leva. Jag gillar verkligen Frans Wachtmeisters skoningslösa uppriktighet i beskrivningen av de här sortens känslomässiga berg- och dalbanor. Även om läget är nog så allvarligt. Risken för uppsägning är överhängande och visumet är kopplat till arbetet. Men trots vår berättares suddiga konturer så har han en rakbladsvass blick på det japanska samhället. Hierarkierna på arbetsplatsen, ja faktiskt ett globalt perspektiv på köpandet och säljandet av varor och tjänster och relationer. Som hur exotismen kan fungera attraktionsskapande. Vår huvudperson växlar ledigt mellan förbjudna tankar, elitism och existentiellt underläge. Frans Wachtmeister påminner faktiskt lite om en utlandssvensk Lena Andersson. Smart satir från andra sidan jordklotet.
Det tyckte Nina Assanoy som hade läst Frans Wachtmeisters roman Förlorad mark. Mer litteratur, nu öppnar anmälan till den stora läsutmaningen och årets tävlingsledare är författaren Josefin Sundström.
Den stora läsutmaningen är en lästävling för alla fjärdeklassare i landet vars främsta uppgift är att sprida läskondition. Och det är för att man märker att läsningen går ner i mellanstadiet, så att då är det ju perfekt att inleda fyran med att faktiskt skapa ordentlig läslust och lästräning så man verkligen kommer igång.
Den stora läsutmaningen pågår under höstterminen och den klass som läst flest timmar totalt vinner en resa till Astrid Lindgrens värld i Vimmerby. I förra årets tävling läste 47 000 elever tillsammans över 1 miljon timmar.
I den här tävlingen så handlar det inte om hur många böcker man läser utan hur länge man läser, så att alla kan läsa på sin nivå. För det här med hur man läser, det kan liksom, det är lite olika från person till person. En del läser enklare böcker när man går i fyran, en del kan läsa till och med avancerade romaner. Det är ju väldigt olika.
Det sa författaren Josefin Sundström, reporter var Hillevi Olsson. Fler kulturnyheter hittar ni alltid i appen Sveriges Radio Play. Det här var Kulturnytts morgonsändning. Jag heter Andrea Valderrama.
Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
Ja, det gör du. Och här är jag, Pernilla Eskilsdotter. Och här är Julia, som ung flicka.
Thank you.
Julia, som hon är som ung flicka i början av balletten Romeo och Julia av Sergej Prokofjev. Här Andrew Litton, dirigent för Bergens filharmoniska orkester. Där dansade hon och här dansar häxor. Häxornas dans av Katarina Josefa Peltzer. Heike Mathisen var gitarrist. Svenska pianon har mycket att berätta. Många, många har en alldeles särskild relation till pianon. Igår så lyfte vi på pianolocken och lät berättelserna strömma ut. Och vi fick så många att vi gör detsamma idag, nu. Vi lyfter på pianolocken och lyssnar på vad de hör och berätta. Här ska vi höra en marsch för fyra händer som Bengt Aspvall beställt. Den är gjord av Stravinsky och Josef Kristoff och Steffen Schleiermacher spelar. Och sen ska vi höra om ett piano i Egypten. Thank you.
Jag hade en gång ett piano i Egypten. Året var 1968. Jag hade köpt det av en äldre, fin, gammal engelsk dam. Och det baxades upp på tredje våningen i Heliopolis, där jag bodde. Och kriget var över 1967 och pianot stod där, flygel var det. Och jag spelade och jobbade. Och så småningom blev det ett krig till. Och då tog jag mina, då hade jag tre barn, flyttade tillbaka till Sverige. Fick sälja min fina svarta flygel. Men jag beslöt mig för att köpa ett piano till när jag kom hem. Och då hade det varit ytterligare ett krig i Egypten. Jag tänkte, mina barn ska inte växa upp i krig och elände. Så då lyckades jag få tag i en flygel som stod på tionde våningen ute i Vällingby. Och en god vän åkte dit för han hade jobb i Stockholm och tittade på den och sa, tar du inte den så köper jag den. Och då hade vi nog baxat ner den till Småland. Och där stod min vackra flygel tills jag blev tvungen i förra sommaren att sälja mitt barndomshem på Kortgatan i Vetlanda. Och därmed med flygeln, tyvärr. Jag saknade den mycket. Jag heter Birgitta Sarkeusson Heida och jag bor i Vetlanda. Oj, oj, oj. Vad jag saknar, mina pianon och mina flyglar.
Edvin Kallstenius vals för piano med Eva Piaro. Det här med lyft och pianoflytt finns många berättelser om det. Självklart inte helt enkelt. Kenneth Samuelsson skriver så här. På 70-talet skulle jag och tre killar hjälpa min vän som bodde i Skärmarbrink i Stockholm och flytta ett piano till sitt nya boende i Göteborg. Vi hade inga selar, men vi lyckades ändå baxa in det där i skåpet på bilen. Och så kom vi fram till Göteborg. Och det visade sig att de skulle bo på övre våningen på ett loftgångshus. Och pianot skulle in. Det var inte det lättaste, men det gick. Och ännu en berättelse om pianoflytt. Det är Birgitta Thunmarker på Sandvik på norra Öland som berättar om tillfället när man till och med fick ta bort en bit av ett räcke kring balkongen. Man fick hyra en lift och så tog man in pianot den vägen. Och när dottern skulle flytta nästa gång, då fick pianot stå kvar till köparens stora glädje. Thank you. Älskar Staffan Schejas spel i Piano Fantasi av Wilhelm Stenhammar, hälsar Eva Lötin som valt detta till oss då. Och det var ju förstås då Staffan Scheja som spelade. Nu så stänger vi. Nu lägger vi ner pianolocket igen för den här gången. Jag glöder inte om strängarna efter det här, så vet inte jag. Det var Frank-Peter Zimmermann i första fiolkonserten av Dmitri Sjostakovic. Fjärde satsen med Nordtyska radions Elbphilharmoniorkester i Hamburg alltså. Och Alan Gilbert som dirigent. Vi är i slutet av maj månad. Det är många musikstuderande som har eller har haft sina examenskonserter just nu. De där konserterna där de ska visa vad de lärt sig. Och igår kväll så var det dags för Pauline Burke Claesson, student på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hon hade sin examenskonsert och Paulines instrument är harpa. Lite trött dagen efter, säger hon så här om konserten.
Ja, det gick jättebra. Det var så kul. Nervöst och väldigt nervöst i början, måste jag säga. Och hela dagen gick jag runt och var... Ja, tankarna bara snurrade runt i huvudet. Men kroppen var ändå lugn, vilket hjälpte mig jättemycket.
Och nu en viss tomhet då, för du har sagt att en examenskonsert är en slags milstolpe. Kan du utveckla det?
Just att den ska samla ihop allting som jag har gjort. Och jag skriver även ett reflekterande arbete och utgår från repertoar som jag spelade igår på examenskonserten. Det är klart att man reflekterar också över sin tid på skolan som nu tar slut, i alla fall för mig. Det känns bra, men också lite vemodigt.
Du spelar ju harpa och ja. Det har du gjort i 20 års tid. Du var 8 när du började spela.
Ja, precis.
Ja, och man skulle kunna säga att din pappa och ditt pass har en stor betydelse.
Ja, men precis. Exakt. Jag började lyssna på Andreas Follenweide när jag var liten. Och det var just min pappa som spelade den musiken. Och jag blev helt trollbunden av klangerna och tonen och samspelet. Och hur det harpan band ihop hela ensemblen.
Och hur kom passet in då?
Ja, men passet kommer in för att jag har irländsk bakgrund. Så på mitt pass finns nationalinstrumentet som är just harpa. En liten keltisk harpa och den är väldigt fin. Den är så estetisk. Och när jag kopplade ihop just det här vackra instrumentet att se på och hur den lät, så var jag helt såld på att spela harpa.
Men det blev 20 år eller har blivit och nu är ju tanken då att du ska leva vidare ihop med den här fina harpan som då har växt och är lite större, inte så liten som en keltisk. Men 20 år är en lång tid, alltså det går ju upp och ner, man har sina höjdpunkter och sina dalar. Har du någon gång tvekat?
Ja, faktiskt, och det skulle jag väl säga när jag började på musikhögskolan att det var en helt annan press. Och mycket att börja spela orkester var väldigt jobbigt till en början. Det kändes väldigt nervöst och stressigt. Men jag har nog vuxit med uppgiften både som musiker och som människa. Och ha en annan attityd till det hela. Och gå från att ska jag till självklart ska jag spela musik.
Thank you.
Benjamin Bernheim i Kärleksdrycken av Gaetano Donizetti. Och just i Nemorinos romans som vi hörde här med Prags kammarfilharmoniska orkester och Emmanuel Villon dirigent. Ja, där har ju harpisten också, ni hörde väl det, rätt mycket att göra.
Thank you.
John Williams, vare sig han har slutat skriva filmmusik eller inte, så alltid på väg mot stjärnorna. Det känns som vi närmar oss final på den här morgonen. Det är någonting i musiken som gör att det lutar åt det hållet, tycker jag. Det här är tredje satsen i Grażyna Bacewicz, fjärde stråkkvartett med Schlesiska stråkkvartetten. Och så en hel manskör, Christiania manskör, som stämmer in här.
Thank you.
Den norska sången som Christiania Manskör sjöng, den var gjord av Alfred Paulsen. Och det här är en av Sven-Erik Johanssons fina körsånger, som sodden förnimmer Guds välbehag. Och Erik Erikssons kammarkör som sjöng här, de sjunger på Polarprisutdelningen ikväll. Barbara Hannigan får sitt Polarpris bland andra. Ja, som sodden förnimmer Guds välbehag. Var inte det någon slags övergång ändå, Emma Johansson, till din smått sorgliga förmiddag?
Ja, jo, men det var det absolut. Vi kommer faktiskt att behöva tampas lite med döden under förmiddagen. Inte bara såklart, men vi har två större allvarligare verk. Franz Berwalds första symfoni, andra satsen, spelades på hans begravning. Och sen Franz Schuberts stråkkvartett Döden och flickan. Jag kommer att prata mer om hur man hör hans egen dödsångest där i musiken.
Och samtidigt så otroligt vacker musik.
Ja, verkligen.
Inte att förglömma.
Nej, så det är inte bara mörkt.
Nej, det är väl det som livet är.
Ja.
Det blandas.
Mm.
Förmiddag med Emma Johansson direkt efter nyheterna. Och vi, jag Pernilla Eskilsdotter och producent Niklas Albertsson, avslutar med Johann Sebastian Bach. Det är Lautenkompanie som spelar ur Bachs jaktkantaten. Må så gott.
Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
Ekonyheter. Svenska utrikesdepartementet har haft ett möte med Israels ambassadör. Det här med anledning av kriget i Gaza och bristen på nödhjälp till civilbefolkningen. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
Det var ett tydligt krav på att Israels regering ska omedelbart tillåta humanitärt tillträde till Gaza. Vi ser en förfärande utveckling som gör fysiskt ont att se, och vi kan inte acceptera att Israel inte följer sina skyldigheter som ockupationsmakt och släpper in humanitär hjälp.
Utrikesminister Maria Malmer Stenegard där. Kriminalvården är fortsatt pressad av ett ökat antal intagna på anstalterna. Och myndighetens generaldirektör Martin Hedberg säger nu att trippelbeläggningar, alltså tre personer i en cell menad för en person, kan komma att bli aktuellt.
Det nya normala är två i varje cell. I vissa fall, till exempel på öppna anstalter som, där man har förutsättningar och där ibland finns större utrymmen, där kan det bli fråga om trippelbeläggning. Och vi har också sagt att den frågan får vi generellt titta på där det kan fungera.
Redan idag hotar trängseln inom kriminalvården att leda till ökat våld och hot på anstalterna. Det står att läsa i fackförbundet STs enkät som släpptes under gårdagen. Joakim Danielsson är förbundets ordförande inom kriminalvården.
Vi måste skapa en helt annan process för att vi ska klara av vårt myndighetsuppdrag.
Och generaldirektör Martin Hedberg säger att det är viktigt att de kriminalpolitiska reformerna framöver kommer intakt kriminalvården kan hantera.
Där har vi, skulle jag vilja säga, löpande dialog med företrädare för justitiedepartementet.
Men går det för fort idag för att kriminalvården ska hinna hänga med?
Man kan säga så här att vi har ju naturligtvis full respekt för att det är regering och riksdag som bestämmer takten i kriminalpolitiska reformer utifrån den politiska verkligheten och hur verkligheten ser ut när det gäller kriminaliteten. Vi är glada över att nu senast har vi fått ett lagrådsremissförslag kring ändringar i villkorlig frigivning där man uttryckligen säger att takten i den lagstiftningsförändringen behöver ske utifrån vad kriminalvården har kapacitet att klara av.
Sa kriminalvårdens general.